Denna podd produceras som en del av Fridhem Folkhögskolas Arvsfonden-projekt, den autodidakta generationens akademi. Du hittar oss genom att söka efter autodidakterna på Google, Facebook eller Instagram.
Hej! Ni lyssnar på Folkbildningens fantastiska framtid, en podd om demokrati, innovation och människor. Jag heter Albin Baltasar. Och idag ska jag och Lovisa Appelqvist samtala med Karim Jebari. Karim disputerade 2014 i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hans avhandling handlade bland annat om hur vi kan förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför. Karim är numera verksam som forskare vid Institutet för framtidsstudier. Välkommen!
Tack!
Vad trevligt att du kan vara med oss. Jag tänker så här, nu så är vi mitt uppe i den här coronapandemin. Och en tanke som jag ställer mig då, står vi nu inför en sån här existentiell katastrof som en av dem som du har pratat om i dina föreläsningar?
Nej, det gör vi inte. Eller om vi står inför en sådan så har den ingenting med coronapandemin att göra. Folk är fortfarande oeniga om hur stor dödlighet det handlar om. Men vad jag förstår så är det mellan 0,2% och 0,6% av dem som smittas som riskerar att dö. Och det är ju långt ifrån en siffra som skulle göra ett existentiellt hot mot mänskligheten. Så för att en sjukdom ska vara ett sånt hot så måste det vara mer än 50%. Kanske uppemot 70-80% av de som smittar som dör. Så man kan jämföra dem med till exempel pesten som var en fruktansvärd sjukdom som ledde till i vissa länder en kollaps av samhället. I till exempel Italien på 530-talet, 530-40-talet, så ledde pesten där till en kollaps mer eller mindre av samhället och samhällets institutioner. Men då var dödligheten fortfarande runt 50%. Det skulle behövas någonting som är värre, mycket värre än pesten.
Så den sociala kollapsen, den ser du inte på horisonten just nu i alla fall, inte i relation till corona?
Nej.
Ja, men det är skönt att höra det i alla fall. Men vilka tankar har du närt under de här månaderna som den här pandemin har pågått? Vad har dominerat dina tankar i relation till just det?
Oj, ja, det är väldigt mycket. Det är ju svårt att inte tänka på de här sakerna. Men dels hur Sverige på många sätt inte har haft någon beredskap för den här typen av händelser och katastrof. Och det här är ju, ibland pratas de så kallade black swans, alltså händelser som var oförutsedda, som inte var med i våra modeller och så vidare. Men coronapandemin var ju inte en black swan. Alla som hade koll på saker visste att en sån här pandemi var oundviklig. Och vi fick en slags skrämselskott med SARS-utbrottet. Och vi fick en möjlighet till att lära oss av våra misstag under svininfluensapandemin 2009. Som visade sig vara mycket mindre än vad man först trodde. Så att alla visste så att säga att det här skulle kunna ske. Men det är en sak att veta att någonting kan ske och en annan sak att faktiskt integrera den insikten i en beredskap, i ens beteende och så vidare. Och jag kan säga för min egen del så har ju min beredskap varit väldigt dålig. Jag har inte alls haft till exempel skyddsmasker hemma. Jag har fortfarande inte fått tag på några sådana och det finns massa saker och ting som jag känner att jag nu kommer att vilja vara förberedd på nästa gång en sån här sak händer. Men som jag inte gjort innan. Så det är väl kanske en sån sak. Och samtidigt väcker det förstås tankar om vilka andra kriser känner vi till kommer komma förr eller senare. Men är extremt dåligt förberedda för. Jag är inte en sån person som har koll på de här sakerna. Men det är någonting som man i så fall skulle vilja veta. Hur ser vår beredskap ut för till exempel en väldigt omfattande storm. Eller någon storskalig biovapenattack eller någonting sånt.
Mm. Det får mig att tänka på Norge och i Oslo där man har säkrat alla regeringsbyggnader med betongblock så att exakt det attentatet som Behring Breivik utförde, det kan inte hända igen, alltså att man parkerar en lastbil nära regeringsbyggnad. Så man har ju lagt enorma pengar på att säkra samhället mot just exakt den typen av terrordåd. Och på samma sätt så har man i Sverige säkrat sig mot att någon ska kunna stjäla en lastbil och inte köra in den i folksamlingar. Men alla andra möjliga händelser står man fortfarande ganska orustad inför.
Ja, jag tror att det i någon mån beror på att vi är otroligt dåliga på att föreställa oss och verkligen ta på allvar händelser som ligger utanför vår egen erfarenhet. Så även om vi så att säga, vet att någonting kan inträffa, så är det väldigt svårt att ta den insikten på allvar om man inte själv har erfarit den. Och det här präglar väldigt mycket av vårt samhälle och hur vi planerar. Jag tror att det är just jätteviktigt av just det skälet. Så att det finns ett slags naturligt psykologiskt motstånd mot att ta den här typen av kriser på allvar. Så det är otroligt viktigt att lyfta fram de rösterna som är de här pessimistiska personerna som oroar sig för allt möjligt. Att släppa fram dem och höra vad de har att säga så att man kan vara förberedd på de här grejerna.
Och där kanske folkbildningen har en särskild uppgift att föra de diskussionerna om potentiella kriser, föra ut det i samhället på bredare front. Jag vet inte.
Absolut, för jag tror att beredskapen handlar inte bara om att myndigheter och regeringen ska ha koll. Och det här är ju någonting som vi har fått lära oss väldigt mycket nu under den här situationen. Att det är jätteviktigt att vanliga människor förstår varför man gör saker och ting som man gör. Till exempel, om man inte vet hur smittan sprids, så finns det en risk att man vidtar som privatperson då vissa försiktighetsåtgärder som kanske är onödiga. Man kanske inte vill lämna sitt hem överhuvudtaget, trots att det kan få liksom ganska allvarliga negativa hälsokonsekvenser att vara inlåst i hemmet. Medan om man vet att smittan har väldigt låg risk att spridas om man är utomhus, då kanske man träffar sina vänner och upprätthåller sitt sociala liv och slipper utsätta sig för den här plågan som isolering innebär. Ett sånt exempel som du har diskuterat nu, det är här med ansiktsmasker. Där vi ser att många som har ansiktsmasker vet inte hur man ska använda dem. Och det kan i vissa fall innebära att det är farligt. Eller att man ökar sin smittorisk om man bär en ansiktsmask på fel sätt. Där finns det en roll för folkbildningen att man lär sig helt enkelt hur man ska bära en skyddsmask och i vilka situationer och så vidare.
Jag har också en tanke på det där med folkbildningen och att nå ut med information. Att vi har en annan del av det, och det är ju att folkbildningen också har en möjlighet att skapa trygga platser att lära sig på. För det är ju också någonting i att vara stressad och rädd som gör det väldigt svårt att ta till sig information. Men om en större grupp får den platsen att lugnt ta till sig kunskapen, så kommer också fler kunna följa den här typen av livsviktiga instruktioner.
Verkligen. Verkligen. Och dessutom så är ju folkbildningen i bästa fall också ett sorts vaccin mot desinformation. Och tyvärr smittar mycket lättare än själva viruset. Det räcker med att man liksom har Facebook så blir man ju utsatt för väldigt mycket desinformationsrisk. Och där är det ofta så att den desinformation som är effektiv, den är just där den innehåller en gnutta sanning, men som sen också påstår saker och ting som inte stämmer. Och om man har en bra liksom bas att stå på, en liksom grunduppfattning om saker och ting, så går man inte på de där sakerna. Därför att då kan man liksom förstå att det här är orimligt, att det här ska vara sant. Det är svårt att göra den bedömningen om man inte har de rätta färdigheterna och kunskapen.
Du har ju pratat en hel del och skrivit artiklar också om vikten av att bedriva evidensbaserad politik.
Mm.
Och det tänker jag är någonting i relation till just coronapandemin. Någonting som är en väldigt aktuell debatt, hur mycket man ska gå på evidens när man fattar sina beslut. Och hur mycket man kan låta ideologi prägla besluten.
Jag menar ju då att ideologi kommer ju alltid prägla våra beslut på något sätt. Jag menar, evidensen säger bara vad vi ska göra givet att vi vill uppnå ett visst mål. Men ideologin kan ge oss, eller våra värderingar kan då ge oss sätt att värdera vilka mål vi strävar efter. Jag tycker den här krisen visar också på svårigheten i evidensbaserad policy i en situation där man måste fatta beslut nu och trots att man har väldigt bristande kunskapsunderlag. Det är ju en situation som inte är bra att befinna sig i, så att säga. Men ibland har man inget val. Att man måste fatta beslut trots att osäkerheten kring konsekvenserna för besluten är stora. Där finns inte så mycket som evidensbaserad politik eller policy kan göra. Men en grej som man kan använda sig av. Och det är att man kan, när man vidtar åtgärder, policyåtgärder till exempel, så kan man göra det på olika sätt. Och ett sätt som man kan vidta åtgärder på, det är ett sätt som också genererar mycket kunskap. Och i en situation när kunskapsnivån är väldigt låg, då är det väldigt värdefullt med mer kunskap. Så det främsta rådet från evidensbaserat policyhållet, det är att man ska försöka utforma policy på ett sådant sätt så att det maximerar kunskapsinhämtningen för att kunna fatta mer informerade beslut i framtiden. Så ett exempel på det är liksom, om vi frågar oss, vilka ska vi testa? Så en möjlighet är att testa folk som är sjuka för att veta vilken vård vi ser. Men en annan möjlighet är att testa människor i populationen för att kunna få reda på kunskap om hur sprider sig det här viruset, vilka är det som är spridare, hur stor är smittsamheten, hur många personer dör och så vidare. Och det skulle då innebära att man testar slumpmässigt utvalda individer till exempel. Och där skulle då inte hjälpa kliniskt, men det skulle kunna hjälpa att informera valet av strategi som i slutändan kan visa sig vara minst lika viktigt.
Jag tänker så här. Jag tänkte göra ett hopp från kunskapsbristen inom pandemin till just folkbildningen. För folkbildningen bedriver sin verksamhet väldigt mycket utifrån tradition och från att det finns en tillit mellan stat och folkrörelser. Att där folkbildningen gör det den gör och man litar på att ur detta så kommer det gott. Men man har inte så mycket mätbara effekter att peka på i den verksamheten. Det finns inte evidens mer än för väldigt riktad forskning som har gjorts på väldigt specifika målgrupper eller utredningar som har gjorts. Men på det stora hela så finns det inte data på vad folkbildningen sysslar med eller åstadkommer. Inom folkbildningen så finns det en självbild av att man bygger starka människor. Man bygger upp självkänsla och lär människor att ta ansvar och de blir demokratiska medborgare och så vidare. Men det här är ju bara en föreställning som man har. Och jag tror att det ligger någonting i den föreställningen helt klart. För att jag själv har en sån bias. För att jag har varit verksam inom folkbildningen länge kanske. Men är det möjligt med evidensbaserad folkbildning? Alltså att bedriva den typen av verksamhet när det är så svårt att mäta. Hur gör man där?
Jag tror att det finns en risk i att man säger att nu ska vi börja mäta grejer. Och det här leder till att man gör saker och ting mycket sämre. Jag tror att man ska vara väldigt selektiv i den här idén om mätande. Och att man ska fokusera mätande när man har mål med en verksamhet som lämpar sig väl för mätande. Så annars så finns det en risk att när man säger att man ska börja mäta så ändrar man målen för sin verksamhet. För att de ska vara mer mätbara. Och det här leder då till att man får en verksamhet som är mycket sämre. Eller där folk är mycket mindre nöjda och tycks vara mycket mindre funktionell. Mm. Så jag tror att man ska vara försiktig med det där. Det är en helt annan sak om vi pratar om till exempel sjukvård. Där man kan till exempel säga att okay, målet med hjärtoperationer är att folk inte ska dö i hjärtinfarkt. Eller och då finns det något slags väldigt tydligt mål som är kvantifierbart på ett sätt. Men så här, hur mäter man om någon är en demokratisk medborgare eller inte? Det är väldigt svårt att säga.
Men det måste ju finnas många gråzoner där. Till exempel grundskolan. Där har man ju väldigt avancerade mål. Väldigt detaljerade mål, lärandemål i läroplanerna. Samtidigt som man också då kan argumentera för att inom grundskolan mycket av det som händer mellan elever och mellan elever och lärare och är inte mätbart för att det som hör till den mänskliga dimensionen, det är helt enkelt inte mätbart. Och ändå så är det väldigt många som efterfrågar mer underlag för att skolan gör rätt eller att den bör göra rätt. Hur ska man resonera i alla de fallen? Och det handlar ju också om en stor del av det sociala fältet som ligger kanske inte inom vården men mellan vård och personlig utveckling.
Jag vill kasta mig in där, om det är okej att jag bara slänger mig på. Att vi pratar om det som att det inte är mätbart och samtidigt så finns det ju en mätbarhet i det om man skalar upp det. Eller så om man tittar på samhället i stort. Har folkbildningens existens någon effekt på till exempel hur mycket vi litar på det demokratiska systemet och ha den typen av tankar på bildning som något allmänt tillgängligt eller något som ska vara tillgängligt. Så man kan ju kolla på de bitarna och man kan också titta på metoderna utifrån andra vetenskapliga fält än de vi tänker är självklara. Vi kan kolla på forskningen om psykologi och liknande och se, ja, den här typen av bemötande, är det behjälpligt för den här gruppen och så vidare. Det finns ju någon slags evidens för att det som görs inom folkbildningen funkar. Jag tror man måste ha ett bredare blick i det så man inte fastnar i ja, grundskolan, den här formella utbildningssystemets modell av vad en duktig elev eller en duktig medborgare är.
Jag tror att en stor svårighet vad gäller mätbarhet eller så. För, alltså jag tror att evidensbaserad policy har liksom ibland kommit att likställas med att man ska mäta grejer. Evidensbaserad policy är mycket mer än det. Men att kunna mäta saker och ting är en viktig del. Men jag tror att innan man börjar diskussionen om huruvida man ska mäta eller inte så tror jag att det är viktigt att diskussionen var egentligen i syftet och målet med den här verksamheten. Och ofta så de här diskussionerna landar ofta i någonting som är väldigt fluffigt och vagt. Därför att det är lättare att vinna någon slags politisk konsensus kring det. Till exempel skolan ska bidra till barnens självförverkligande eller att bli demokratiska medborgare. Någonting sånt. Och det kan jag tycka är problematiskt. Att jag förstår också varför det blir så. Jag menar, det blir så för att annars så skulle vi inte komma överens om någonting. Men idealiskt sett så borde man ha kanske mer konkreta och tydliga mål. Varför går barnen i skolan? Vad är syftet med skolgång? Och i den mån det finns mer konkreta och tydliga lärandemål. Så till exempel syftet med att ha undervisning i franska är för att barnen ska lära sig franska. Då kan man sedan utvärdera det målet på något sätt. Kanske med en prov eller kanske göra en surveyundersökning av personer 10 år efter att de har avslutat en 6-årsutbildning i grundskolan och gymnasiet i franska och se hur mycket franska kan de egentligen. Och det här har ju gjorts till, om man tar till exempel tredje språk som ett exempel, så har det gjorts att det visar sig att det är väldigt, väldigt svårt att lära sig det här tredje språket. Och väldigt mycket forskning inom fältet visar helt enkelt att det är inte så människor kan lära sig språk, att man läser franska 1 timme i veckan eller 2 timmar i veckan. Och där tror jag att i den mån man då har ett tydligt mål, syftet med franska, folk ska lära sig franska, då kan man då testa det målet relativt de mätningar eller de informationsempiriska undersökningar man har gjort.
Där kanske det blir, om man verkligen skulle ha de här diskussionerna om vad vi vill med skolan till exempel. Egentligen så kanske inte vi vill ha den riktigt filosofiska diskussionen om det. Vi kanske bara vill konstatera att det är bra om folk kan prata många språk och det är bra om folk kan matte. Men om folk verkligen blir tvingade att formulera, jag tycker att fler medborgare ska bli skattebetalare. Eller vi tycker att skolan ska göra att människor har den här människosynen, klart slut. Jag tror att det skulle vara besvärligt för många, inte minst politiker, att faktiskt ställa sig bakom sådana klara mål som är begripliga. Och då väljer man hellre väldigt fluffiga begrepp för att slippa ta den diskussionen.
Visst. Och det är väl liksom naturen i den politiska processen. Att det handlar om kompromisser och det handlar om att få folk som inte är överens att komma överens. Och då gör man så. Men det försvårar ju att man gör en verksamhet evidensbaserad. I många fall så är det inte ett jättestort problem. Men i vissa fall så kan det vara det. Om man då kollar till exempel på skolan, att så fort man får ett samhällsproblem så lägger man ansvar på skolan att lösa det. Fake news, okej, det är skolan som ska göra det. Ta hand om det. Högerpopulism i Europa och USA, ja, det är skolan som svarar att främja här. För det är på något sätt någon slags politisk standardlösning, att om vi har ett samhällsproblem så ska skolan liksom vara lösningen på det problemet. Och det tror jag kan vara problematiskt om man börjar titta närmare på de här problemen och säger så här, okej, men vilka är det som går på alla de här fake news? Det är ju ofta äldre. Så det kanske borde vara andra institutioner i samhället som ska ha det ansvaret huvudsakligen, snarare än just skolan.
Till exempel vuxenutbildningen.
Jag skulle precis säga, vi hade 55 plus kurser för några år sedan. Vi kanske borde köra dem igen.
Det finns
Ja, men jag tror verkligen det. Jag tror att om staten vill ta den frågan om desinformation på allvar, då ska man inte lägga mer pålagor på de stackars överarbetade utbrända lärarna, utan då tycker jag att man ska skjuta till pengar till folkbildningen eller till liksom, ja, men Seniorakademin och alla de här organisationerna, för att det är just den gruppen som har relativt lite erfarenhet av att vara källkritisk på det sättet. För de är ju uppväxta på den tiden där det bara, liksom, det bara fanns PS och DN och andra liksom väldigt trovärdiga källor.
Mm. En sak som vi har funderat en del kring här när vi har diskuterat framtidens folkbildning och någonting som du har diskuterat mycket, det är ju hur AI påverkar vårt samhälle och olika typer av teknologier relaterade till AI. Nu med coronapandemin så är det ju väldigt många människor som blir arbetslösa och det är hela branscher som reduceras till ett minimum, och det finns en möjlighet att de branscherna inte kommer tillbaka på samma sätt som de en gång gjorde. Flyget till exempel vet vi inte hur det kommer se ut om ett par år och sådär. Och samtidigt så har vi hela tiden vetat om att arbetsmarknaden kommer att ställa om ganska rejält och håller på att ställas om rejält på grund av automatisering, robotifiering. Det finns allt färre receptionister idag eftersom man har telefonväxlar som körs av datorer. Och lastbilschaufförer kommer inte behövas om 10 år när självkörande lastbilar är 100 gånger säkrare än en människa och så vidare. Har du några tankar kring det, hur den här pandemin kan snabba på behovet av att anpassa sig till den här nya situationen med automatisering och AI och hur det påverkar arbetsmarknaden?
Pandemin blir ju på något sätt som en slags accelererad utveckling i tiden. Ta till exempel en sak som videokonferenser. Det här var ju någonting som folk inte alls var särskilt sugna på att använda sig av. Men nu när alla har lärt sig att använda det här, och det finns ju det här lärandet, att folk har lärt sig nu att stänga av sina mikrofoner när de är på möten till exempel. Vilket innebär att många fler möten kommer att hållas på det sättet i framtiden. Så det är ingen tvekan om den saken. Vad gäller AI så vet jag inte riktigt vilken mån AI har spelat en större roll i det här. Företag som har AI som en del av sin affärsmodell har ju förstås växt väldigt mycket. Man tänker på Netflix och Amazon och så. Samtidigt har ju andra techföretag blivit väldigt lidande. Som till exempel Uber har ju sparkat massa folk nu till exempel. De här skoterföretagen som hyr ut sina sparkcyklar, de har också gått väldigt dåligt för nu av förklarliga skäl. Så att det är en blandad bild. Och det är svårt att säga exakt vad som kommer ske. Jag önskar att jag visste, för att jag tror att det har delvis att göra med hur länge vi kommer vara i den här mittofasen, kan man säga. Om det här är någonting som blir relativt kortvarigt och går över efter sommaren och vi har liksom en hyfsad flockimmunitet i Sverige, så tror jag att ganska mycket att folk kommer gå tillbaka till att börja gå på restauranger och teater och så vidare. Men om det är någonting som kommer vara liksom året ut, då finns det en stor risk att de här restaurangerna helt enkelt slås ut och vi spenderar våra pengar på andra saker istället. Så, jag vet inte, det är väldigt svårt att säga. Men i vilket fall så tror jag att när samhället förändras så måste vi lära oss att förstå det här nya samhället. Och det kräver ju då en insats från till exempel folkbildningen. Och det kan handla både om så här, ja, men hur man organiserar Zoom-möten, men också hur man jobbar säkert. Från, till exempel om man jobbar hemifrån och jobbar med ett företag som jobbar med tjänsteinformation. Så att man jobbar med något läkemedelsbolag eller man jobbar på något techföretag och så vidare. Och där har ju väldigt många människor väldigt dålig datasäkerhet hemma. De har väldigt bra datasäkerhet på jobbet, men hemma så har de kanske ett wifi-nät som har det utan lösenord eller som har ett sånt här standardlösenord och så vidare. Så en sån sak som cybersäkerhet är, tror jag kommer vara ännu viktigare att man lär sig nu.
Cybersäkerhet, jag skriver upp det på att göra listan för folkbildningen.
Ja, nej, men det tror jag. Jag tror att vi har en, och framförallt också med alla de här prylarna som vi börjar få i våra hem, som kan kommunicera trådlöst med våra nätverk. Hemkameror och högtalare och allt möjligt. De har extremt dålig säkerhet. Så att jag tror att det finns en superstor uppgift för folkbildningen att hjälpa folk att inte lämna sina digitala dörrar öppna.
Nu när vi rör oss mer i digitala rum av nöden tvungna, eller vad man ska säga, upplever i alla fall jag att det finns någon tråd i att vi litar mer på teknologin än vad vi har gjort tidigare. Och att vi kanske är lite mer öppna för att använda diverse appar och system som egentligen påverkar oss mer än vad vi tänker på. Och frågan är det någonting som man kan tänka ska hålla i sig, eller kommer det att försvinna när det här är över? Eller kommer vi helt enkelt bara nu kanske vara chill med att det samlas in information om oss?
Jag tror att väldigt mycket av de här liksom värsta farhågorna om vad som skulle hända om, jag vet inte, Facebook fick vår data. Liksom, Facebooks datainsamling har inte lett till några större katastrofer för vår del. Så att, och jag tror att så därför så har hela den grejen avdramatiserats ganska mycket. Så att jag tror att en del av de här apparna som samlar in data, att vi kommer vänja oss vid dem. Samtidigt kan man säga att många av de här apparna kanske inte har så mycket användningsområden utöver smittspårning, om det var de du tänkte på. Så att det kanske inte finns någon större skäl att använda dem heller. Folk använder bara appar när de är roliga att använda och när de upplever att de får något slags mervärde av dem. Och om man inte får ett mervärde över natt så kommer inte den fortsätta använda.
Och du har ju pratat om det en del, just det här att om välfärdsstaten hade tillgång till samma data som de största internetföretagen har, att man skulle kunna fatta korrekta policybeslut som gagnar medborgarna.
Ja, jag vill kanske delvis ändra mig på den punkten. Eller jag har insett att det är mycket svårare att göra en korrekt analys eller prediktion för en person över en längre period. Så att säga, det är relativt lätt att tänka att den här personen är intresserad av den här annonsen, än att den här personen riskerar att hamna i trubbel om vi inte omhändertar det här barnet till exempel, eller någonting sånt. En sån typ av bedömning är mycket, mycket svårare att göra med hjälp av AI-medel. Men jag tror inte man behöver gå så långt, utan min liksom större poäng egentligen syftar på där, det är det här att många av våra myndigheter har väldigt lite kunskap om oss medborgare, medan många av de här techföretagen har åtminstone potentiellt mycket, mycket mer kunskap om oss. Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt helt enkelt. Inte för att man använder sig av AI för att avgöra vem som kommer bli misshandlad av sina föräldrar eller så. Utan bara en generell datainsamling.
Det är ändå så att potentiellt så kommer de här algoritmerna att bli så bra att de faktiskt förstår våra nervsystem bättre än vad vi själva förstår dem. Och i ett sånt läge så kanske det kanske faktiskt går att vinna val med hjälp av de metoderna om väldigt många människor är kopplade på systemen där de kan påverkas med väldigt diskreta metoder genom de plattformarna.
Ja, det finns en sån risk. Men jag tror också att man måste sätta frågan i ett större sammanhang. Om man tar till exempel valet i, om vi pratar om desinformation och tillseledande nyheter i valet, i det amerikanska presidentvalet 2016, så kan man konstatera att desinformationen som spreds mest, det spreds ju av legitima nyhetskanaler. Så, alltså mainstream-kanaler som spred allehanda rykten om Hillary Clinton och som på ett väldigt sensationalistiskt sätt skildrade påstådda skandaler då, som hade planterats ut av republikanska, liksom professionella ryktespridare. Även om digitala metoderna fick en väldigt stort genomslag i diskussionen kring hur det här var möjligt, så tror jag att deras roll var relativt marginell om man jämför med den rollen i desinformation och lögner som CNN spelade och MSNBC och Fox News och alla de här. Det handlade inte om lögner, men det handlade om att man till exempel gav otroligt mycket utrymme åt Donald Trump att sitta och ljuga. Eller att man har det här false balance-grejen, att du har en klimatförnekare som diskuterar mot en riktig forskare och man behandlar dem likadant. Så jag tror att det är ett mycket större problem det här med fake news som inte alls bara handlar om de här digitala aktörerna.
Så det är alltså viktigare nu med traditionell mediekritik inom att folkbildningen erbjuder kritiskt förhållningssätt till media än att lära sig hur algoritmer försöker påverka oss. Än så länge är det ett större problem för demokratin.
Precis. Min uppfattning är att algoritmerna, det är inte superavancerat hur de försöker påverka oss. Ta en sån sak som Netflix. Netflix algoritm försöker få dig att titta på så mycket serier som möjligt till exempel. Men deras algoritm är relativt enkelt. Den säger, för de hade en väldigt avancerad algoritm förut som tog hänsyn till ålder och massa saker. Men det visar sig att den här väldigt komplexa algoritmen inte var så avancerad. Så för det mesta nu så har man algoritmer som utgår från relativt enkla regler, som till exempel vad är populäraste serien i den här orten där du bor. Vi rekommenderar den serien till exempel. Medan det finns massa mycket mer komplexa och svåra grejer som inträffar i interaktionen mellan till exempel att artiklar måste ha rubriker som gör att de blir klickade på Facebook. Och hur det liksom kan bidra till att förvränga samtalet. Därför att många läser inte själva artikeln, de läser bara rubriken. Och då blir det liksom, om rubriken då är vilseledande, även om artikeln inte är det, så kommer, i och med att artikeln kommer bara läsas av 1% av alla som läser rubriken, så är det fortfarande ett jättestort problem om rubriken är vilseledande, till exempel.
Det handlar om det här vaccinet mot desinformation som du pratade om tidigare. Och jag tänker att vi tar med oss det till våra lyssnare inom folkbildning att fundera på. Vad kan folkbildningen erbjuda för vaccin mot desinformation? Men också det här med att stärka beredskapen inför kommande kriser. Större kriser som är större än den vi är i nu. Och också att man bör passa på att utbilda i cybersäkerhet. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack själv.
Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid som gästades av Karim Jebari. Sofie Walfridsson producerade. Linn Eriksson redigerade. Lovisa Appelqvist var bisittare och jag heter Albin Baltasar. Sluta lyssna på en massa poddar nu. Gå ut och fortsätt förbättra världen. En människa i taget med folkbildning.
Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid, som är en podd som produceras som en del av Fridhem Folkhögskolas Arvsfonden-projekt Den autodidakta generationens akademi. För mer information om oss kan du söka efter autodidakterna på Google, Facebook eller Instagram eller gå direkt till autodidakter.se.